Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. Jag är ju då orolig för att det här ska funka och det ska inte prägla innehållet. Men du sitter i en bil i en skog. Det låter som en liksom en det låter, vet du vad det låter? Ikoniskt nog, så låter ikoniskt, ironiskt nog. Låter det som titeln på någon Krunegård skiva i en bil i en skog utanför ett torp etc. Sitter en idiot typ. Det skulle kunna vara titeln på en Krunegård skiva.
Ja.
Du är och hälsar på Markus Krunegård just nu på hans, i hans torp i småländska skogar, och du har då tagit din tillflykt till en bil för att kunna podda i fred, inte väcka familj och så vidare. Jag gissar att runt din bil så finns det kanske 4 miljoner flugor.
Det är ju den setupen här. Man måste köpa in, buy into hela upplägget. Jag måste ändå säga, jag älskar det här. Jag älskar, jag har en tendens att bli att romantisera det här. Jag vet att du kan bli trött på mig ibland då, men jag tog någon bild på tagen, han kommer springande från grusväg med flugor i hela ansiktet och liksom 3 katter efter sig. Och du vet, det här är fint ändå. Det här kommer han komma ihåg. Vad underbart vi har det. Jag är inte helt säker på att du är beredd att göra nästan vad som helst för att hänga med Krunegård. Det är vi ju alla, för att det är så underbart. Men här kanske din gräns skulle gå möjligen. Det är liksom väldigt, det är väldigt mycket land, det är väldigt mycket landet. Det är liksom kossor nära in på en och så vidare. Och de har ju precis flyttat in, ska jag säga. Men jag känner igen mig själv i Markus på vissa sätt. Det är köpt här, det ligger bråt över att de har ju bara varit här en vecka. Men det är liksom, du vet, så här, det är sånt som kommer ta många år innan det kan bli allt man vill att det ska bli, så att säga. Det är drömgrejen med att ha en lada.
Du nämnde tidigare igår att det kommer ta minst ett decennium innan det är ordningsställt.
Ja, det.
Är det en reflektion av Krunegårds liksom, få saker gjorda på, eller på kapacitet eller
istället?
Nej, men
det stämmer ju inte, för han är ju fan satan så produktiv den mannen ändå är. Det händer alltid grejer och han gör saker. Men det här, jag tror han kanske har tagit sig an sin största utmaning i livet nu.
Ja.
Och vi får se. Det är så här, det är underbart, du vet. Det är röd stuga med vita knutar och så vidare. Ja, det är allt sånt du egentligen inte gillar att säga att vara.
Så här, mina preferenser kring sånt där är inte så intressant kanske, men jag är väl mer så här, ja men så här, när man är för nära. Vi hade hus på Gotland ett tag och herregud, det var ju ett vanligt jävla hus, även om det var ett gammalt missionshus förstås, eftersom jag jobbar med media. Men då fanns det ju en kohage kanske 300 meter bort, vilket gjorde att varje gång man kom till det huset fick man först av allt dammsuga upp 25 000 flugor som fanns inne i huset och som obegripligt nog har tagit sig in på något sätt medan man varit bort borta. Kor är ju lika med flugor och flugor. Ja, hur jobbigt är det då? Det är ändå jobbigt om det är 40 stycken i rummet samtidigt som en själv hela tiden.
Ja, det var också mycket flugor på grillen igår när vi grillade. Hur fan får man bort flugor på en grill då? Så? Jag frågade inte mig, sa jag.
Kan man först smeta in som marinad, smetar man in liksom så här myggmedel på stekarna? Eller ja, du vet, då, något sånt här, något riktigt, riktigt stark miljöfarligt medel som håller ohyra borta och som också håller dem borta från stekarna. Och så får man visst, får man stoppa i sig det då, och det blir en pikant bismak, men kanske ändå är det värt
det. Jag känner lite grann, det säger också någonting om kanske vår generation, att vi köper grejer utan att veta hur skickliga vi är på att liksom att ta oss an de utmaningar som det här liksom köpet då kommer med. Jag menar, du i Frankrike, du gör ju inte så mycket åt Frankrike heller, för du kan inte heller ställa dig och skruva ihop någonting eller göra något. Det kanske Marcus kan det, men jag tror inte att han är, jag tror inte han är otrolig på det.
Jag ska tala om en gång, jag kom hit för kanske ett år sedan, så skulle jag vara här nere ensam och skriva i 5-6 dagar. Öppnar dörren och ser att det är liksom en highway av myror som går från liksom någon glipa i dörren in mot någon garderob. Jag går in och kollar i garderoben och där är någon kvarglömd hundmat då, så att det är liksom det är liksom en feast där inne. Det är liksom, det är så mycket myror, och jag är så nära att bara då liksom bara backa ut ur huset, stänga, låsa och dra ner till Nice och ta in på
Four Seasons
Hotel Negresco. Ja, men vet jag, säger jag bara, vet jag, är så nära bara, det här ger jag bara upp. Precis då så kommer grannen förbi och hello, jag kan knappt, vet, så ser myrorna, går in, rycker tag i en dammsuger upp, alltså strör ut lite myrmedel, klart på en minut. Men jag var, du vet, hade inte han varit där så hade jag förmodligen bara gett upp, för att jag är så jävla benägen att liksom inte orka.
Men jag tror att vi jag ska inte säga det, för jag är, Sofie kanske, Marcus fru, är hur teknisk som helst och kapabel att bygga om saker. Jag tror inte det, för jag kände själv när jag kom hit att man rullar ner här, det är en liksom lång, liksom väldigt vacker väg och så här. Det är skitvackert här såklart, men man, när man ser det så tänker man, när man köper det här är saker jag ändå inte behärskar. Det känns som vår generation ändå köper grejer utan att ha den här spetskompetensen som förra generationen på något sätt hade. Åtminstone de som köper såna grejer. Jag har varit hos Agnes morföräldrar ju i ett liknande torp i nästan en vecka. Och det är liksom, han, du vet, hennes morfar då är 87 år gammal. När vi skulle spela fotboll så liksom ställde han sig i 2 timmar och så byggde han ett helt perfekt fotbollsmål med nät och allting. Som stod, du vet, perfekt stod ute på någon sån här gräs. Det där kan man ju inte. Men den här generationen kan det. Nej. Allting lagas.
Du sa igår i mess att Krunegård ville vara sidekick i podden. Och jag tänkte, ja, det kan ju bli slidigt men också lite kul. Jag antar att han inte sitter bredvid dig.
Jag önskar att han gjorde. Jag vet inte vad han gör. Jag såg bara hans skor, Reebok skor, stå nere i hallen här. Så han har väl gått och lagt sig då.
Men de var uppe kan sent. Man också misstänka att ni satt uppe sent igår och drack, ja. Ja. Och då kanske han därför ligger och sover i huset.
Han har ju massa såna här braskaminer. Och det är vackert. Men jag var alltid så orolig för det. Och då frågar jag Marcus, hur funkar de? Jag tror det, säger han då. Och det är någonting här.
Ja, du tänker den vanliga rädd. Så fort man eldar i någonting som man inte har eldat i förut, så tänker man så här, kommer det bara ryka in och så kommer vi alla att dö av kolmonoxid eller vad fan det är, förgiftning.
Nej, men precis. Och sen lag, så de har ju ett utedass också. Det görs väldigt mycket utedass den här sommaren. Jag kan tänka mig att du gillar
så här, utedass, va? Om vi gör en gallup med 10 000 svenskar, vad föredrar du? Att liksom skita på en toa eller på ett dass?
Nej, men jag sa inte föredra.
Men så här är det. Jag kan väl också, man kan, så här, första gången man kommer till ett ställe. Jag har ju hälsat på människor själv i mitt liv genom åren. Och så säger de, där ute ligger utedass. Så säger de i förbifarten.
Det är inte lika ofta längre. Det görs inte sånt. Du undviker ändå att besöka folk som har utedass, tror jag.
Ja, men alla tror jag kan känna igen sig i känslan. Man hälsar på vänner eller bekanta. Ja. De gör en liten tour av stället och så nickar de. Ja, där borta ute i dasset. Då går det ju allt. Och så säger de alltid lite i förbifarten, som att det inte är en laddad information. Och så går det en ilning igenom mig. Bara att, det är ett ute i dass alltså.
Ja, på ett sätt är det ju sommarens mest laddad information.
Ja, det är ju det. Varje sommars mest laddad information som alltid levereras i förbifarten. För att personen som levererar informationen vet om att det är laddat också. Så de vill inte säga, jag är så jävla ledsen, va. Men det är fan ett utedass. Du måste skita ner i liksom en jävla sörja där andra människor har skitit och det flyger överallt. Det orkar man ju inte säga. Så man säger, ja, och där borta ligger utedasset. Och så går man vidare. Och här borta har vi en torkställning. Du vet, man ska liksom föra bort, man ska distrahera människor från faktumet att fastna nu inte i den här Pandoras ask som det är att öppna informationen om att det är ett utedass ni ska skita i när ni är här. Men när man väl är där ett par dagar, ja, man vänjer sig vid allt såklart. Jag är liksom inte någon jävla Ludvig den 14. Jag klarar väl utedass.
Men det finns ju en tydlig romantik kring det där också, som egentligen är parodisk, så att säga. Det är ju skönare att skita på en vanlig toa, så är det. Det kan ju liksom, ingen människa som påstår något annat kan man ju ta på allvar, givetvis.
Nej, men jag antar att Krunis inte heller romantiserar väl inte in your face att han har ett utedass.
Nej, men han har bara ett utedass, så att säga. Ja. Det är punkt slut. Det finns ingenting i det. Tror jag också att han är mer... Jag vet, det är lugnt för honom, men det är jag får åtminstone prata om det, för när jag var hos mina Agnes morföräldrar, det är lite minutiöst utedass på så sätt att hennes morfar vet exakt när på klockan när det töms. Han vet precis liksom hur det står olika små liksom, du vet, olika små kär där inne med saker, och man ska, du vet, ja, men du förstår, det är gagg.
Ja, men så här, detta sagt med respekt mot Krudegård, men med termen på klockan har ju aldrig applicerats för honom. Nej. Någonsin.
Och då jag frågar, men vad då, han frågar mig, vet du. Ja, men det är väl bara sågspån man kör, va, och sen multnar allt, va. Ja, inte vet jag, sa jag.
Men, inte vet jag, det kanske
är. Nej, men det är så här, ja, men det är så man gör med ett utedass. Ja, du har fått fred. Det är inte arga snickaren du är på, Olof. Det är inte han som glider in här och hälsar på. Jag vet liksom ingenting. Jag vet ingenting, men jag antar väl
genuint
att det är så.
Genuint rörande att han vänder sig mot dig under rundvisningen. Hoppas få lite, liksom, lite vägledning och guidning till hur man har torp. För det kommer han ju inte få.
Men det är liksom, det är någonting med det där. Att man kan dela också in människor, eller världen, inte helt och hållet, men nästan i människor som säger att det är charmigt med utedassen då. Det är inte charmigt på något sätt, men man kan ju leva med det, absolut. Men det är ju inte charmigt. Jag bara hoppas, jag ber till Gud att Marcus har rätt, att det bara är ner med sågspån.
Men jag tror att det är liksom en djupt sittande nevros hos den moderna mänskligheten med bekanta som har utsett. Jag kommer ihåg den scenen i filmen, norska filmen Huvudjägarna, som är så jävla bra, där en karaktär tvingas gömma sig i ett utedass, liksom helt begrava sig i skitsörjan och andas genom en liksom gammal toapappersrulle som är det enda som man använder som snorkel, så att säga. I övrigt är han helt liksom nedsänkt i skit i övrigt, och sen måste han fly därifrån, och helt, ja, men resten av filmen är väl täckt i skit typ. Och det är så jävla kul, för att det slår an en sträng hos en. Ja, den där sörjan har man fantiserat om hur mycket sågspån Krunegård än strösslar ner där. Det kommer liksom inte ta bort faktumet att det är en sörja där under.
Jag vill poängtera att jag tror att han gör det rätt. Det är jag liksom,
det florsockertunna skiktet av sågspån som Krunegård strösslar ner efter en rejäl tömning. Han lurar ingen med det skiktet.
Jag säger att jag vill verkligen inte att folk ska uppfatta det som att han har ett dåligt utedass. För jag är inte kapabel. Nej. Att bedöma detta. Jag har ej heller använt det.
Men är det inte som när jag kommer ihåg när man gjorde lumpen och skulle ut i fält, då skulle man skita i skogen. Det var ju flera människor som bara, nej, men de bestämde sig, jag skiter inte i skogen, det pallar jag inte. Så de höll sig liksom i 7-8 dagar och blev så jävla förstoppade sen. Man kan ju också ta beslutet när man ska vara hos någon i kanske 48 timmar eller 36 timmar. Vet du vad, jag håller mig lite diskret, så behöver jag inte besöka.
Jag är lite där nu, jag ska vara helt ärlig och säga att jag är där.
Du är där. Inte för mycket kaffe till frukosten då, du vill liksom inte få igång magen riktigt.
Nej, nej.
Magen är i träda.
Jag tog det beslutet helt enkelt ganska tidigt under den här vistelsen.
Men är det någonting man säger till världen då?
Nej, det tror jag inte man säger till världen. Det tror jag inte man gör. Eller...
Ja, men när de säger den diskreta informationen, ja, och där har vi utedasset, då, det är då man ska säga, vet du vad, jag kommer inte behöva det. Jag kommer hålla mig i 36 timmar.
Men du snackar också Marcus Krun.
Är det otrevligt att säga det?
Han kan inte vara, han är ingen värdtyp, eller hur? Måtte han aldrig bli en värd. Alltså, det är inte han, vad heter
du den associerar här? Värd till liksom Bindefeld-typen. Men det finns ändå ett värdskap när man säger värd.
Ja, men eller hon, den där Ribbing,
ja,
vad heter det?
Ribbing, ja, just det. Vet du etiketten?
Ja, han ska liksom inte vara en värd. Det hör liksom inte till på något sätt. Jag vet. Men jag skulle bara säga styrk. Nu är vi ganska nära här, tror jag. Ganska nära så här Hultsfred sådär. Det du pratade om med liksom sommarens, liksom, den här informationen, mest laddade information och så vidare. Det var ju därför bajsmannen blev så jävla stor ett tag.
Ja, just det.
För det är ändå liksom den verita. Men då snackar vi mer om en multo. Det var inte dasse, vänta vad det var ju mer sån här... Bajsmannen var väl legendar. Det sades då att det fanns en människa, eller han fanns väl kanske, som gick runt på Hultsfredsfestivalen, va? Och välte bajamajor helt enkelt.
Han välte bajamajor sent inne i festivalen, så de var rejält använda. Och sen när det flöt ut, ja, det var ju människor i bajamajor. Det var ju också fruktansvärt för dem förstås, det måste vara.
Men skedde det här?
Det här, ja, men det, jag tror inte att detta bara är en råttan i pizzan, liksom legend. Jag tror att den här människan verkligen fanns. Och det enda sättet folk beskrev honom var att han hade dreads, inom citattecken. Vilket skulle vara någon slags kongenialiskt i att när det fastnade skit i dreadsen, så blev han ännu, jag vet inte, det var, eller så var det liksom subtil rasism i alltihop. Jag vet.
Men vet du vad också, det kan också vara den här känslan av att han liksom, han har tagit en hel del skit själv på något sätt. Vet, han, han kände som att han var någon slags hippie eller något. Jag minns att när jag jobbade på Aftonbladet då, då fick man liksom uppgift, den som knäcker det i år, den jäveln får en bonus typ. Det var den känslan. Vet, man skulle liksom hitta bajsmannen där då, som den, liksom den
ja, största. Få bajsmannen att tala ut. Ja, men jag, det är verkligen, ja, men jag var också på Hultfred.
Å andra sidan, vilket jävla toppenskop det är ändå.
Ja, men jag tror att det var grav mental ohälsa där också. Så att göra en intervju med honom och få det att liksom framstå som att han har bara ett skönt sommarprojekt här. Det hade ju inte varit rättvist eller rimligt heller.
You're on to something där. För grejen är så här, varje gång man läser om något spektakulärt, en spektakulär människa som har gjort spektakulära saker som liksom sticker ut. Ja,
den första tanken borde alltid vara då, måtte det inte bara vara gammal hederlig mental ohälsa här nu. Men det
ofta, ja, det är det jag menar, jag alltid, det är det som är det jävla, du vet. Jag menar till och med när du pratar, det menar det när man pratar om Salvador Dalí. Smördan in sig i blod på sin första dejt med sin tjej eller någonting, blivande hustru eller någonting. Till och med där är det väl mental ohälsa som föranleder det där nästan. Han var ju visserligen konstnär.
Ja, det är också en fine line mellan liksom mental ohälsa och effektsökeri förstås. Och narcissism, allt blöder ju ihop. Men i fallet bajsmannen tror jag att han var nog ändå, eller är, på fel sida strecket. Och Salvador Dalí var på rätt sida strecket.
Att beskylla honom för att bara vara narcissist. Så här, ja, bajsmann, han var narcissist. En vanlig narcissist.
Han vill bara synas. Han vill bara synas. Det
är inget problem med honom, han är en jävla narcissist.
Ja, för det som jag inte tror att du sa, han välte ju de här bajamajerna, sen smöjde han sig in med bajset då, som då flöt ut på festivalområdet.
Jag kan inte alls detaljerna, men det är så det var alltså.
Det var det. Jag vet att vi sökte honom när vi skulle, vi göra något, så fort man började nysta i bajsmajerna så hamnade man i mental hälsa.
Ja, men det var det inte när vi skulle göra serien 100 höjdare, tror jag.
Ja, kanske.
Så började vi leta efter bajsmajerna, precis. Men det är ju rätt att leta efter dem, för det finns, om det då är, om det bara så är 1% chans att han är liksom en solig David Helenius-figur som har liksom hus i skärgården och bara gör det här
och inte utedass. Det var också väldigt kul om bajsmannen, nej, utedass, nej, fy fan, vad äckligt. Nej, jag vill ha en fräsch japansk kjolmantoa vill jag ha hemma.
Det är det, men man vet ju att han inte har liksom skärgårdsstuga med egen borrad brunn, naturligtvis. Men nej, man lever ju på hoppet. Man vill alltid att något, det där tycker jag är, jag har inte tänkt på så tydligt, men det är det. Man hoppas jämt att det inte är mental ohälsa med i bilden. Man vill liksom blunda för det så länge det bara går och njuta av showen man bjuds på. Herregud, vi har ju knackat på många dörrar där det sen då har bevisat sig att det kanske är sånt med i bilden. Men det ska inte heller. Även mentalt ohälsa och samma människor har väl rätt att komma till tals ändå. Är det amoraliskt att göra intervjuer med sådana? Det är det väl inte?
Det är från fall till fall, skitsamt.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman. Och nu har våren kommit. Man säger ju så och har sagt så länge, men nu verkar det ändå vara på det viset. Fredrik, du som är då i Sverige, det kliar i vårfingrarna. Och hos svenska folket är det ju då hos Dressman som man hittar linnekostymen, linneskjortan och linnebyxorna som man ska bära då vår sommar.
Man kan ha det här till allt, det är alltid snyggt. Det är ju någonting, man går omkring på gatorna nu. Det är liksom folk sitter och mår så jävla bra. Jag blir nästan liksom avundsjuk. Hur kan man må så förbannat bra av att det är vår? Men det gör folk, för de får sitta i sina kläder de har skaffat för våren och får äntligen bära dem. De får visa sig utomhus i ett ljus som i bästa fall är smickrande för dem då. Och jag menar, är det en bra kostym, linneskjorta, varför inte? Det är någon sån där, vissa grejer tycker det är lite bökigt att gå och köpa kläder, att få en linneskjorta i en bra size till en från Dressman. Perfekt present ju. Och linne passar ju på alla. Just nu har Dressman dessutom 30% rabatt på alla kostymer. Så gå in nu på Dressman, Dressmann.com eller besök någon av deras butiker. Vi säger stort tack till Dressman.
Men jag skulle, det är intressant vilken tid när man är på semester och så hamnar man då hos olika människor. Nu har vi framförallt varit då utanför Mjölby där och hos Agnes morföräldrar, hur man, du vet, man ska komma ner i varv etc. Vi har ju pratat om det här, sommaren har ju pågått ett tag och så vidare. Men det som är liksom, det är liksom ytterligare en lägre växel när man umgås med människor som är på väg mot 90, som är friska och pigga men som ändå liksom de, du vet, deras tillvaro är ju liksom inrutad kring, ja, men så här, saker som, ja, då sätter väl jag på kaffet då. Eller så här, kom jag, det är något så jävla fint i det. Jag vet inte om det är ens eget.
Ja, jag tänker på meningen. Ja, då sätter vi upp på kaffet då. Det skulle kunna vara att titta på en film eller på liksom en serie eller någonting. Du vet, så här, det är någonting som är så jävla... Det är ett gammalt par, men det känns också svenskt på något sätt. Ja, men i England säger let's put the kettle on och så blir det te istället. Men det är någonting med den där ritualen som jag tror också är en del av folksjälen numera. Och det är något vackert i att vara nära denna. Ja, men jag säger ju aldrig här nere. Jag är nere i Frankrike nu. Jag säger, ja men då sätter jag mig på kaffe. Jag säger ju aldrig den meningen. Men kanske kommer jag göra det om några år och då får man bara omfamna det.
Nu sa du precis det jag skulle säga. Den där meningen, när börjar man säga den meningen? Och själv så stormar man ut i köket och häller på alldeles för mycket kaffe i någon bryggare. Och så kör man bara, utan att det är någon speciellt aktiv handling. Men jag tycker att den där typen av liksom kurerat svenskt gammalt beteende är så jävla härligt.
Ja, men vet du vad det är? Det handlar om, jag kommer ihåg när jag såg filmen About a Boy för massa år sedan. Det fanns en bok också förstås. Hugh Grant i filmen spelar väl en man då som har ärvt massa pengar. Hans pappa, eller vad det nu var, skrev typ White Christmas. Han levde då på royalties och kunde liksom...
Den där jävla författaren hatar jag till de där böckerna. Vad hette han? Han irriterar
Tony
mig något
Tony jävligt. Parsons kanske.
Han irriterar mig något så jävligt.
Ja,
okay.
Ja,
men det var för att vi hade så mycket vänner som tyckte att han var så bra. Kommer inte ihåg
att han var geni, ja, verkligen.
Jag vet att alla människor som jobbade på tidningen Café
älskade Tony
drömde om att skriva en About a Boy.
Ja.
Tänkte att det var lätt att göra en About a Boy.
Men,
det fick mig att liksom hata About a Boy.
Ja. Men hans karaktär i filmen, framförallt i den jag kommer ihåg mest.
Men vänta nu, först, Tony Parsons skrev inte han High Fidelity? Nej, det var Nick Hornby.
Det var Nick Hornby.
Så var det. Ja. Okej, bra. Då är det Nick
Hornby. Det är en annan kategori män att hata, människor som gillar Nick Hornby kanske. Men... Han delar då in den här karaktären i sin tillvaro i
de
Time.
De hatar allra mest de som gillar den här boken och de som dejtar var femte år. De människorna står med upp i halsen. Var det inte något där? Eller man fick följa med människor som träffades en gång varje år i fem år.
Nej.
Fanns det någon super...
Nej.
Det var en superstor brittisk
nej.
Bok.
Nej.
Vad var det?
Nej, det var det. Nej, det, ja, men det stämmer. Det du pratar om finns inte. Varsågod och skriv den. Jag tror inte den finns.
Jo, det finns en jävla bok som... Micke Svensson älskar det.
Du tänker på boken One Day. Där man då en gång per år får följa med i en relation. Ja, det är något
nästan vad jag sa.
Du pratar om människor som dejtar vart femte år. Det här är skit i det nu.
Jag hatar boken ändå. För det gör du också. Ja.
Du hatar böcker som slår igenom stort och som till synes är lätta att skriva i det. Och människor och tycker att de borde gjort det själv.
Ja, men jag hatar människor som inte är skrivna av människor som lider av mental ohälsa.
Ja, verkligen. Så här, karaktären i About a Boy delar in sin tillvaro i time units, minns jag. Om man går och klipper sig, det är one time unit. Spelar lite biljard, half a time unit. För han har ingenting att göra, hans liv är ju då i filmens början tomt. Sen träffar han den här pojken som han blir kompis med på ett inte dumt sätt utan platoniskt, och det är trevligt och de här blir vänner, och den här lilla pojken får Hugh Grant-karaktären att då inse att livet har, och så finns det säkert en mamma med i bilden som han ligger med också, gissar jag, men det är time unitsen som är det viktiga här, att det är det han pratar om i filmens början. Ja, mitt liv är indelat i time units.
Jag måste säga att jag blev bara, du ska fortsätta, men jag blev glad på något sätt. Det värmde mig när Dumpen då anlänt till Almedalen. De var i Almedalen, tror jag.
Ja, det var de såklart.
Men glädjen över att de liksom också verkar sitta och softa lite grann. Förstår du? Det är en märklig känsla.
Jo, men så här. Jag vill ändå klargöra så här. En del lyssnare som har pratat om ditt och mitt då, konstaterande att Dumpen har liksom slagit igenom och blivit folkligt. Det är inget endorsement. Det är inte så att vi tycker att Dumpen är oproblematisk. Men en del tror nog det. Jag menar, det är fem eller sex människor som har tagit livet av sig för att de har blivit avslöjade Dumpen. Ja, de gjorde förfärliga saker. Men det är inte okomplicerat med Dumpen. Det kan man tycka samtidigt som man tycker att det är kul att Dumpen sitter och softar i Almedalen också. Det är också en bild som jag förstår som talar till
dig. Jag förstår vad jag menar. Att man, Dumpen känns som liksom en galen, liksom intensiv
gerillarörelse, ja.
I liksom, ja, men också i de liksom mörkaste markerna som finns i mänskligheten, ja. Nästan. Då blev det bara när de slog sig ner då, att de kom till Almedalen, så bara kändes det kändes som att vad skönt att de andas ut lite grann. Det handlar återigen inte om att jag endorsar dem. Men det känns annars som att det är... Det är liksom som den mörkaste musikgenren som finns.
Ja, jag tror att det kan finnas människor i Dumpenleden som tycker att det är över för Dumpen när Dumpen åker och softar i Almedalen också. Jag är inte säker på att det är bra av Dumpen att åka till Almedalen och dricka rosévin.
Jag vet ju liksom inte hur softa de var. Så här, Dumpen har precis landat i Visby och Almedalsveckan. Vi ska försöka välta ön eller dra ur proppen på Gotland och tömma. Det enda anledningen till att de tog lugnt är att tömma roséreservoaren. Det, alltså, pedofili och rosévin har ju liksom aldrig hamnat i samma
inlägg. Det här var någonting du citerade nu. Alltså, de ska tömma rosévin. Ah, oj, ja, men det undrar om det är så smart av dem. Deras anhängare. Deras anhängare hatar ju Almedalen. De vill ju liksom lägga en bombmatta över Almedalen. Det där är ju ett tecken på att Dumpen har blivit lyxlirare. Dumpen är ju utedass.
Ja, det är fan sant. Ja, det är utedass. Men det är väl
dump.
Också så här sepultura. Liksom, det är liksom aggressiv rock.
Ja, men de ska ju inte vara på Petter Stordalens fest när Måns Zelmerlöw står för den musikaliska underhållningen.
Det är liksom... Du mässar mig om det. Jag var ändå snabb. Ja. Du mässar mig häromdagen. Vem uppträdde på Petter Stordalens fest?
Ja.
Jag vet inte vad jag svarar först. Ja, men jag skrev David Guetta eller något. Jag tog det för långt när jag började.
Ja.
Sen var jag snabb som djävulen med att säga till Måns Zelmerlöw.
Ja.
Och det är ju någonting...
Ja, men jag ville testa om du fortfarande har magkänslan och fingertoppkänslan. Så här, kan du lista ut vem som är den perfekta artisten att dyka upp när Stordalen dinglar med plånboken samt att Almedalen ska underhållas? Det är så självklart att det är Måns
Zelmerlöw. Men det är en genre. Människor som är satta på jorden för att då uppträda på Stordalens fest.
Det borde finnas en Spotify-flik för det.
Ja. Men det är också så att det kan
musik att spela på Stordalens fest i Almedalen.
Eller musik som
Karamia
som spelades. Det är folk som tycker det blir väl bra.
Men vet du vad? Den playlisten så här, musik att spela på Stordalens fest i Almedalen har ju 0,0% gemensamt med Dumpen spellista.
Nej, det var det jag skulle säga, musiken som spelas i Dumpenbilen när den åker runt i Sverige
och letar på
liksom, då känner man sig som en liksom, det är som liksom den mörkaste porrgenren som finns. Det är skatt. Ja, men visst, Karamira heter. Men jag skulle säga att det är någonting med att det finns ju risk, eller det gör det nog inte då, men att Måns Zelmerlöw till slut i sitt liv drabbas av mental ohälsa när han liksom inser, när liksom diskrepansen blir för stor mellan den artist han trodde han var och den han faktiskt på riktigt har varit.
Och den han uppenbarligen är.
Absolut. När du sitter vid hans dödsbädd och säger hej, din mamma bad mig att komma hit bara för att berätta för dig att du var en Petter Stordalen artist. Det är viktigt för familjen att berätta.
Spiken
det
i kista. Ja, det enda är så här, en sak vet man, att Måns Zelmerlöw kommer bli äldre än vi. Alltså, han är också mycket yngre än oss. Han kommer outlivas.
Men det jag tycker är så jävla spännande. Men det är med Dumpen är ju exakt det du säger här. Man måste ju, de har ju agerat fläckfritt enligt sin egen agenda. Eller inte sin egen agenda, men de har agerat på rätt sätt för att få med sig de människorna som är liksom, som är receptiva för den här typen av verksamhet.
Jag ska säga bara, precis, och vi har ju pratat om Dumpen så mycket, vi ska inte fastna i dem, men musiken jag hör, du pratar om Sepultura och så här, jag ser framför mig, det finns en sekvens i filmen The Departed, när Leonardo DiCaprio och Jack Nicholson och de här ska ut och röva, och det är som att de spelar musik då, Scorsese som har regisserat, lägger på musik som nästan är som rövarna i Camomilla stad, nu ska vi ut och röva så att säga, fast det är en mycket, mycket modernare och liksom
vad heter den här låten i Ronja Röv Rövardotter annars med Tommy Körberg?
Ja, men det är inte det, för det är liksom inte, det är för snällt ändå. Men motsvarigheten till det i nutid för Boston-maffian, så att säga, till rövarna i Camilla stad, det är ju Dropkick Murphys låten Shipping Out to Boston. Vi kan bara spela några sekunder av den här, för det är känslan jag får. Nu jävlar ska vi ut och liksom hänga ut pedofiler. Då låter det så här i bilen. Sitter man och lyssnar och tänker man, nu jävlar är det tryck i bilen. Det är det de lyssnar.
Fan, det är intressant att allt har ju ett soundtrack på något sätt. När folk gör grejer, om de inte sitter och komponerar själv då. Men att tänka sig Dumpenbilens soundtrack, jag skulle ändå vilja lyssna. Jag skulle vilja liksom, åtminstone liksom flippa mig igenom.
Ja, men så här, nu finns ju inte samlingsskivor längre för att det är playlist som har tagit över helt.
Ja, men kan någon göra en
Dumpen? Ja, men så hade det varit 90-tal och Dumpen hade slagit igen, då hade ju bensinmackarna sålt CD-skivor. Du vet, Per Sundin på Universal hade kontaktat Patrik Sjöberg. Fan, Dumpen börjar lossna nu. Ja, man kan tänka sig att ni lyssnar på mycket bra musik när ni åker ut och liksom hänger ut pedofiler, jagar dem. Ska vi inte sätta samman en liksom absolut Dumpen när vi liksom 20 låtar, om du vill liksom tända till lite.
Parental advisory explicit lyrics, den där som då, det var väl Al Gores fru Tipper Gore som på, måste vara mitten av 90-talet, tvingade fram då, ja. Pushade väl då som vicepresident hustru då. De alla har väl ett uppdrag som de brinner för då, olika de här figurerna.
Och hon ville att svarta artister skulle då, oftast var det hiphop det här handlade om, som då, och Eminem förstås när han kom och sådär, men det var ju väldigt mycket svart, det var ju, fast ett stråk av rasism.
Ja, det gjorde det, och det pågick ju länge, men den skulle ju verkligen sitta på, du vet, Patrik Sjöberg skulle kunna vara smart nog ändå att ta fram den gamla loggan igen och säga, här är dumpen-seden, explicit lyrics, du vet. Det hade varit helt i linje med Sjöberg. Det hade varit, hade jag till och med hört, om du hade berättat mig att han hade släppt en CD på svenska mackar, då hade jag ändå tänkt att ja, men det där skulle kanske funka ändå. Inte att han blir liksom Måns Zelmerlöw, han kan inte flytta, till Kensington. Nej, han hälsar på sin nya liksom indiske liksom miljardärsgranne i Belgravia. Hallå, vad du känner att jag äger ett telefonnät i Indien. Jag äger alla gruvor jag har.
Ja,
jag släppte en CD som säljs på svenska.
Absolut dumt.
Med musik när då, som jag spelar när jag åker runt och jagar pedofiler. Jaha, den trevliga indien, jättetrevlig. Men jag ska säga att Sjöberg har ju gjort, vi har ju sagt det här, han har varit dålig på att bygga sin wing woman, måste man säga.
Ja.
Det är otroligt hur dålig han har varit på det.
Ja, det är Sjöberg och så dag... hon som är bredvid Sjöberg. Det är verkligen vad Dumpen. Ja. Återigen, vi får inte fasta i Dumpen. Vi pratar för ofta om Dumpen.
Men vi har också vi går ju förbi. Kan någon göra en Dumpen playlist, snälla?
Ja. Kanske. Ja, visst, det är intressant.
Det kan inte vara så att de
lyssnar. Jag tycker verkligen att Shipping Out to Boston är blueprintet för. Det måste finnas en jävla energi i musiken och en känsla av att man ska liksom lemlästa folk. Man ska ut och skövla. Det är vikingatåg, korståg.
Men du, vad heter de här? Kommer du ihåg att det fanns något band som spelade så här, irländsk duo som spelade musik? Det låter som verkligen. Det där du säger. Vad fan heter det? Vad hette de? Levelers.
Ja, det var ingen duo.
Levelers.
Det var ett riktigt band.
Okej, okay, va. Ska du slå?
Nej, jag vet inte.
Vad fan spelar det för roll om Levelers var du eller inte? Men Levelers tror jag också. Så vad säger man, han har varit dålig då. Han har väl liksom, han inser väl, jag kan inte lyfta fram ytterligare en människa. Hon får vara med på bild, men jag berättar inte vad hon heter riktigt. Men så säger han, har ju gjort det mesta rätt ändå. Mm. Inom sin genre, återigen, vi supportar inte det. Men att han, det är tecken på att liksom, precis när Dumpen började funka på allvar, så skriver han alltså att han ska till Visby och tömma Rosé-reservaren. Du har rätt i det. Det är ett misstag. Det är hans första jättetydliga paketeringsmisstag.
Jag tänker på filmen American Gangster, som ju är sevärd fortfarande, tycker jag. Russell Crowe, Denzel Washington. Denzel Washington är då en American, the American gangster. Han jobbar sig upp från gatan och han har hela tiden fötterna på jorden. Han tappar det inte.
Ja, det är det viktiga.
Ja, man får aldrig tappa det, för då ryker man, säger han. Han liksom ger råd till folk omkring. Man får aldrig tappa det. Man måste liksom, arbeta måste gå först. Sen vid något tillfälle, när han börjar bli stor och börjar få liksom luft under vingarna, då säger hans fru, nu ska vi gå på boxningsmatch. Och det är kanske han som har sagt, men här har jag köpt en päls till dig. Då tar han på sig den pälsen, och när han då går in på röda mattan, då tar ju alla bilder på honom, för att han har den här jävla pälsen. Och hans, redan när bilderna tas, så förstår, det här är inte bra, för jag ska ju vara inkognito, lite anonym i gangstervärlden. Nu hamnar jag på bild i varenda New York-tabloid här. Det här baserar på en sann händelse. Och mycket riktigt, Russell Crowe som är polisen ser de här bilderna i tidningen och tänker, vad är det här för jävla spelare? I päls, har aldrig sett den även. Är det han som är den stora gangsten? Och det, och när, sen eldar ju då Denzel Washington upp pälsen för, som en symbol. Jag menar, alltså, alla har den typen av make or break ögonblick när man blir frestad av det goda livet, men då gäller det att tacka nej, för annars är det över. Och Rosé-reservoaren är ju pälsen i American Gangster. Parallellen är kristallklar.
Ja, det är den verkligen. Och med grejen också, Sjöberg gör ju allt för att, det är ju fuck the
city. Nästa år återvänder Sjöberg och spränger liksom Rosé-reservoaren.
Nej, men vet du vad jag menar? Jag tänkte på det jag skulle komma till. Det fanns ju den här OS-bombaren som hette Mats Hinse, tror jag han hette. Han var väl liksom någon slags anarkist, som tidigare ändå hade liksom arrangerat massa raves och sånt där. Docklands var väl bakom och var väl så här, betala liksom så här, registrera din bil på mig så tar jag dina parkeringsböter och så vidare.
Ja, han var ju precis rättshaverist.
Det var liksom spektakulärt när det här, det var inte liksom Lasermannen spektakulärt, men det var, Sverige hade väl sökt OS, det var det han motsatte sig på något sätt då. Och så gick han då, och så greps han till slut när han då var vid Carl Milles-statyn, tror jag, på Lidingö, den här kände svenska skulptören, och det var den han skulle spränga och så vidare. Och det var, där tog det där slut, och ja, det var väl lite av en pyspunka det också. Det var väl synd, så att säga, i någon värld var det väl synd att Milles statyn inte gick i 1000 bitar, utan de tog honom innan med någon ryggsäck och så vidare. Han är väl ute nu, kan jag tänka mig. Jag vet inte, allt är frid och fröjd. Han kanske inte var bjuden på liksom Stordalens fest, men det känns som att det känns som att jag vet ingenting om Hintze, men han verkar ju, jag tror inte han sitter i fängelse längre i alla fall. Men det är lite dit man ändå vill när du säger det liksom, om att Sjöberg ska spränga Rosé-reservoaren. Man vill väl att Sjöberg snart ska gripas med bomber i en ryggsäck någonstans.
Det är väl nej, liksom... så här mörkt behöver det inte bli riktigt, tycker jag, kring honom.
Ja men vad fan. Du förstår vad med. Det känns så att han är ju...
Det är precis så här det börjar ändå.
Det är alltid så här det börjar. Att man liksom tar lagen i egna händer.
Jo, jag vet. Men okej, men det är slutligen då. Det här, Sjöberg har ju egna erfarenheter av övergrepp. Det är ju inte så att det här är någonting. Han har inte satt fingret i luften.
Nej,
bara.
Men det här... Nej, men vänta nu. Det är inte det jag säger. Nu blir jag nästan lite... Det känns hårt, men du antyder
att Sjöberg bara har liksom sprayat efter en kås. Liksom såhär 360 grader snurrat runt som en vattenspridare.
Ja, det är snarare tvärtom. Han gör ju det här av en anledning. Men när han inte känner sig hörd, det är ju då folk tar lagen i egna händer. Så är det ju. Det är liksom, han är ju en Wagner-chef på sitt sätt också.
Jo, men man ska komma ihåg med Dumpen och slutligen är ju att, jag menar, så här, det här får ju ändå konsekvenser långt bortom det de gör. Det vill säga, folk tar ju livet av sig. De får ju enorma effekter av det de gör. Så det är ju inte så att han känner att det här är verkningslöst på
Nej, det görs ju inte heller för att folk ska ta livet av sig naturligtvis. Men det har ju skett, och det är ju det som gör det framförallt så jävla problematiskt. Men jag säger att det mörkret Dumpen, så här, det är ju det vi har varit inne på tidigare. Det är någonting med, det börjar funka nu. Och det är samma sak som att det var någon som gick ut, jag vet inte vem det var häromdagen, men så här, det kommer behöva liksom klimataktivismen då. Det var väl någon som sprang på den här jävla Diamond League-galan som alltid känns så jävla deppig på Stockholms stadion.
Just det, jag tycker det är så intressant med den där typen av liksom klimatdemonstranter som klistrar fast sig själv i gator och liksom är i vägen för folk.
Såg du norrmannen? Jag tänkte på dig. Såg du den här norrmannen som har vunnit OS-guld som vann? Han vann den tävlingen, men han har vunnit OS-guld, VM-guld, whatever, i någon så här, du vet, medeldistans, va? Eller om det är 400. Han var så jävla förbannad, och då tänkte jag på dig, att du verkligen hade förstått honom, så att säga.
Nej, men det är någonting med det så här, fan vad effektivt. Här springer vi in med en liten banderoll och blockerar upploppet på loppet. Så loppet förstörs. Ingen människa går till skada. Det är inget terror då det här, utan det är bara så här, vi är inne och sabbar för vi vill rikta uppmärksamhet mot klimatet. Och så kan man diskutera, det har vi gjort förut, är det där kontraproduktivt? Folk blir ju bara vansinniga. Det är, du vet, folk som häller liksom tomatsås på någon jävla tavla i Amsterdam. Det finns massa olika. De har hällt liksom svart vatten eller någon vätska i någon jävla, den jävla fontänen i Rom, va? Bara för att visa klimatet. Ja, men det där är väl ingenting, säger de, mot oljeutsläppen och
det
så vidare.
Det Edvard Blom blev jättearg, tror jag, när någon hade hängt.
Ja, och folk blir ju, jag menar, det är en otrolig uppförsbacke för de där människorna. Om Dumpen har börjat få medvind, de där människorna har ju fortfarande ingen medvind, för liksom 99,9% av människorna som ser eller hör om de där liksom dåden, eller vad man nu ska kalla det för, blir ju bara irriterade.
Det är, nej, men det är ju otydligt. Det är problematiskt när du gör liksom bara helt jävla random då liksom aktioner där man liksom inte...
Jo, men varför skulle det inte vara random? Alltså de vill ju ha uppmärksamhet, och det får de. Då är det ju inte random med att ställa sig på ett fält mitt i natten och ingen ser det.
Jo, men det hade varit bättre åtminstone om de var på liksom power meet, om det nu fortfarande finns i Västerås, där det liksom sprutas ut liksom, du vet, avgaser. Det finns ju mycket värre saker än det där. Man gör ju fel när man då förstör för en liksom en norsk
clean ja, men så här träningsprodukt.
Ja, men det är så här super, ja, han är liksom supernorsk på alla sätt.
Men du vet, det är så här, hade de där människorna med banderollen sprungit in framför någon Frida Kahlo, alltså, ingenting är ju folkligare än svenska skidåkare, eller du vet, norska skidåkare i Norge.
Då hade din farsa, jag bara kan se framför mig, om de hade, du vet, någon skidskytt hoppat fram där
framför Hanna Öberg,
då hade ju din farsa slutat bry sig om klimatet, om han nu bryr sig.
Nej, men han har aldrig... Han jobbar ju för fan på Superior Graphite söder om Sundsvall. Nej du, det han har inte brunnit för det där. Men jag säger, jag tror att den människan som springer framför en Frida Karlsson i Sverige, eller Hanna Öberg, vad de heter, eller någon, du vet, de här Kläbo och de här i Norge, och därmed förstör ett guld i något OS eller något, den människan skulle kunna skjutas på fläcken. Det finns inte så mycket liksom vapen. Ja, i och för sig, skidskyttar har ju vapen. Ja, de skulle i princip kunna sätta liksom en rejäväret i ögat på den där aktivisten och bara liksom... Nej, det är så laddat det där.
Folk... De här människorna, det är något helt annat. Du lyssnar väl som musik? Ja? Det måste, alla människor som gör grejer har playlist. Där kan ju folk hitta på egna playlist. Men det är något... Det är, de laddar ju med musik.
Ja, jag vet. Men så här, jag var ju mycket fältbiolog. Jag var ute liksom med dem och drack hemgjort vin och rörde mig i de kretsarna ett par år. Det var ju väldigt mycket anarkistmusik.
De tömmer ju inga rosévins reservoarer. Det gör de
inte. Nej, det är ju Damejan-vin och det är turbovin kallades det för. Det här gör vi liksom på 2 timmar och så är det frukt. Men man blev full. Men det var ju mycket anarkist liksom. Vad finns det för anarkism? Punk-anarkism liksom. Det var den typen av musik. Så är det säkert fortfarande, tror jag.
Men det är, men absolut, vi ska inte hamna för mycket i dumpen. Men det är ändå, de borde ju, alltså det problemet med det där är att dumpen gör ju någonting som är tydligt och vi förstår, och vissa människor tycker det är rätt och vissa människor tycker det är för jävligt. Så är det. Men att förstöra för en norsk liksom clean medelstanslöpare, det kommer aldrig bli bra. Det är alltså, du har det mål och mening. Det finns ju ingenting här.
Nej, men jag förstår också så här, slutligen. Jag förstår också frustrationen i människor som kämpar för klimatet. Och så gör de här återställ våtmarkerna, människorna som då dyker upp.
Och så kommer dumpen med in i bilden.
Nej, men snarare så är det så här. Sen så när Allsång på Skansen har premiär, då gör de en sketch när de då tar in en människa som låtsas vara återställ våtmarkerna människan. Som kommer in och håller upp den här skylten. Jaha, du är här också. Och så, ja, men nu får du gå ut. Nu har vi, och så är det ju inte återställ våtmarkerna mannen, utan det är en statist som ska skoja om det förstås. Vi skojar om det också även i Globen, minns jag. Pontus Gårdinger satt med en återställ våtmarkerna skylt i publiken, vilket är lite kul. Tanken på att Pontus Gårdinger skulle vara aktiv liksom i miljörörelsen är absurd, men jag förstår ju människorna som brinner för det där, som då, som var någon som skrev på Twitter att liksom den här Don't Look Up, som var den här satiren om, du vet, en annalkande miljökatastrof där ingen i media tar det på allvar. Då, de menar ju på att när Allsång på Skansen skojar om klimataktivism, då antyder det att Don't Look Up egentligen bara var en dokumentär. Det är ju så. Människor försöker påverka klimatet och vår syn på det, men man blir bara en sketch i Allsång på Skansen ändå, för ingen tar det på allvar.
Ja, jag vet inte vem det är upp till. Här står man, här, vi är bara någon slags jävla betraktare, men det är ju, vi har ju liksom pratat om det här i 10 år, känns det som, att paketeringen är för dålig. Det är så ofattbart att det har liksom inte skett någon utveckling.
På tal om paketering.
Jag vill bara avsluta en grej. Jag måste få läsa för dig vad det står, när man då ser den här bilden på Patrik Sjöberg, den här kvinnan som han väljer att liksom inte namnge för att han vill inte dela rampljuset.
Fast hon är inte anonymiserad. Hon har svårt att nå igenom bruset.
Ja, men sådär, precis. Han liksom, det är inte, alltså man vet inte vad hon har finns och så vidare. Då är det så att dumpen har precis landat i Visby i Almedalsveckan. Vi ska försöka välta ön och dra ur proppen på Gotland och tömma rosé-reservoaren. Måste bara säga, kommentarfältet här, det är så jävla ändå... Det säger så mycket. Då är en kille här som heter Kitten Krille har skrivit: har du, Patrik, tagit emot svarta pengar någon gång? Jag vet. Och sen är en gillamarkering. Sen kommer Salle i Jönköping då: hoppas verkligen han har gjort det. Jag gör det varje vecka för att kompensera min alltför höga sosseskatt. Varför frågar du en sån fråga? Och sen kommer det någon fråga som är ni ett par? Och sen är det liksom: dra en lina bara. Och sen nästa: tack för allt ni gör. Världens bästa människor med hjärtan av guld.
Intressant kommentarsfält.
Ja, det är fan helt otroligt.
Ja, men nu när Elon Musk i veckan har liksom börjat begränsa Twitter, man kan liksom inte, och folk förtvivlar över detta och så här, och nu kan man inte twittra så mycket som man skulle vilja för att det är begränsat hur mycket man kan se på i timmen eller vad det nu är. Det kanske är så att folk kommer fly Twitter och gå in i dumpens kommentarsfält istället, och det blir nya Twitter. Det hade varit otroligt.
Nej, men det är något sätt att folk, det vi kan se är det klimataktivisterna vill åstadkomma. Det går att åstadkomma, men man måste göra det på ett annat sätt. Mm. Nej, men att det inte finns en enda människa som ens är liksom lika bra på paketering som Patrik Sjöberg. Nej. Inom klimatrörelsen.
Nej, det är hopplöst.
Och då är liksom Patrik Sjöberg inte ett geni. Verkligen inte. Men det är så här, hur fan är det möjligt?
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair. Och vi pratade i förra veckan om klass och service. Något man verkligen uppskattar när man flyger. Och det får man ju då hos Finnair. Låt oss, Fredrik, lyfta fram Finnairs app som underlättar resandet redan från bokningen.
Den fyller ju då i all info automatiskt när man bokar perfekt och när man reser mycket. Och det första du ser i appen, det är check-in, kanske det viktigaste då innan resan. Sen har du dina digitala boardingkort i mobilen, och behöver du addera en väska, välja säte eller kanske ändra något i bokningen, så gör du det i appen och slipper kontakta kundservice. Man kan bara föreställa sig vilken tid man sitter i de här telefonköerna. Det här är enkelt, smidigt och tidseffektivt. De är otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. Vi säger därför stort tack till Finnair.
Vi är denna vecka sponsrade av Blocket och låt oss, kan verka lite dystopiskt men tycker ändå det funkar, prata om dödsbädden. Vi kommer ju alla ligga där en dag och reflektera över våra liv och vi kommer då ångra många saker. Bland annat att vi inte köpte den där drömbilen som fanns i våra tankar under så många år.
Ja, men kanske den där opraktiska sportbilen då som var en dröm från barnsben. Sen blir man vuxen med barn och så får man inte köpa en sån där bil. Men man skulle fan bara ha gjort det så att man inte ångrar det när man ligger där. Då, för på Blocket finns då bilar för alla med Sveriges största utbud av bilar till salu från privatpersoner som såväl bilhandlare. Gå in på blocket.se/bilar
och köp drömbilen på Blocket. Vänta inte, så kan man då bocka av den på dödsbädden i alla fall. Det tackar vi Blocket för.
Vi är denna vecka sponsrade av DPJ Workspace. Det är din partner då för kontorsmöbler och inredning sen 1995. Köper du en stol eller ett bord eller vad det nu kan vara i år, 2024 alltså, så har du garanti till och med 2034. Vilket innebär, Fredrik, hur många års garanti då?
Det är 10 års garanti, det är ett decennium. Kan man säga något annat än att de vet att det är hög kvalitet på sina grejer? De har otroligt mycket snygga och bra produkter, allt ifrån snygga designstolar till belysning och lounge-möbler. Alltså ett komplett utbud, helt enkelt, med riktigt schyssta grejer. De ska hålla länge, det ska vara snyggt och det ska funka bra för alla typer av behov som finns. Och har man funnits sedan 1995 som DPJ har gjort, så kan man sannoliken sin grej. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter har den en långvarig smak.
Läs mer på nikoniqo.com och klicka in på Syn. Glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Vi säger stort tack till Syn.
Men jag skulle komma till med time unit som vi pratade om tidigare. Jag tror så här att när vi tar kaffe eller gör kaffe, då sker det i flykten. Vi tänker inte på det som en, nu är det dags för den här stunden på dagen. Men man vet att man har blivit äldre när det plötsligt blir en time unit att göra kaffe. Det vill säga, nu är det den här stunden på dagen.
Att sätta på kaffet är
jag vet unit. Att det. Jag går och sätter på kaffet då. Och då är det liksom, nu är det en aktivitet jag gör. Det är det inte när man är under en viss ålder, utan då sker det i flykten, man dricker lite kaffe. Sen är det över, så gör man någonting på riktigt som är en time unit. Men kaffe är inte det.
Ja, men också, jag måste säga en annan grej som är en time unit. För det här skedde också. Det här är så att säga dokumentärt. Det är också... Ja, men då sätter vi av på potatisen då, säger Ragnar.
Jo, men vet du vad? Det tar sån jävla tid att koka potatis. Det förbryllar mig. Jag kommer ihåg när jag bodde i någon lägenhet i någon källare. Jag hade inte så mycket pengar, så det jag åt mest var potatis och smör. För jag räknade ut att det kostade 1,50 per måltid.
Det var när du bodde med rumänen Ino, eller hur?
Ja, Ino och Nesko precis på Sveavägen. Då, och han åt bara Japanmix, minns jag. Alltså han hade så här kilopåsar med Japanmix. Men jag slogs varje gång av helvete vad länge det tar att koka potatis.
Återigen det där när man bara liksom famlar efter liksom en åsikt kring så mycket. Så vad tycker jag om det här? Men det är någonting med det där. Så jävla sällan jag varvar ner. Men jag liksom jag sökte nästan upp Agnes mormor under de här liksom 5 dagarna. Bara för att få höra henne säga. Då sätter jag på kaffet då. Eller nu sätter jag på potatisen. Att det är någonting. Och så var det alltid så här. Ja, de har en liten väderpinne utanför torpet. Som när den liksom, den lutar neråt, då blir det dåligt väder. Och när den lutar upp, så blir det bra väder.
Det är någon slags barometer då, eller?
Ja, det är någon slags liksom, väldigt liksom rudimentär då, barometer. Ja, men också att få höra det här också. Men framåt eftermiddagen ska det spricka upp. Det är ingen aktiv handling, det är ingen time unit.
Nej, det är det inte.
Men det är någonting med att höra den till. Och så sitter Agnes morfar med ett fågellexikon på farstukvisten. Och så sitter han, ja, du kan se mig här. Han liksom sitter och liksom, han ringar in vilka fåglar det är som sjunger, så att säga. Och han är bra på det då. Mm. Och så sitter han och pekar på en domherre som sitter i... Och jag liksom gillade det. Jag undrar vad som hände med mig. Jag satt, du vet, så här, det var någonting i det där som bara... Man vill inte åldras, men det är någonting i det där som jag plötsligt liksom... att sätta på kaffe och titta på domherrar. Ja. Någonting har det.
Men är det inte, alltså, så, det har väl sommaren, det är väl en mental dvala lite också, att man säger okej, okay, är jag mottaglig för det här pratet nu, då är det ett tecken på att den här semestern börjar göra jobbet och jag kommer
leva. Och jag vet, men jag tycker du som vanligt ringar in det där på ett väldigt bra sätt. Någonting som bara hade kunnat blivit sladdrigt blev väldigt tydligt för mig nu också. Det är det. Man delar ju aldrig in dagarna i time unit, utan allt ska bara ske så fort det kan ske i princip. Men den här liksom myset som det där ändå innebär, och idag är att, som berättade han för mig på morgonen då, jag gick upp väldigt tidigt, jag sitter och jobbar och så vidare, och då halv sju går vi upp, som de säger, det är liksom väldigt helt liksom, dagarna är planerade fast de inte behöver vara planerade. Mm. Det är också intressant.
Ja.
De kommer ner från loftet precis klockan liksom, 06.30 och sen då sätts på kaffe och sen gör Agnes morfar gröt. Och då stod han och berättade för mig om att en deciliter havregryn, en deciliter linfrö och sen i botten lite blåbär. Och sen in med den i mikron. Och jag liksom så fängslades, ja, av den berättelsen.
Dock, det skaver enormt i den här återgivningen. Jag har liksom en kristallklar bild i huvudet av denna morfar som jag aldrig har träffat. Av linfröna som är bra för magen. Ja. Av liksom alltihopa. Så ja, slänger du in mikron i detta. Det förstör ju hela berättelsen.
Jo, men mikron är ju liksom från 1987.
Jag vet
ska
detta.
Säga. Men visst, jag förstår men det. Det, vet, vem,
det ska ju vara en gammal vedeldad spis.
You had to be there för
nej.
Mikron.
Nej. Jag älskar mikron i detta. För det gör ju att allting inte är lätt att ringa in. Allting är inte förutsägbart. Det är jättebra.
Jo, men det är ju liksom ingen modern mikro. Men
ingen
liksom,
Stordalen mikro.
Nej, men det här är liksom en sån här jättemikro från 80-talet. De första som kom. Liksom.
Ja.
Men jag säger bara att jag fängslas av den storyn. Mm. På något sätt. Jag såg det som ett väldigt hälsotecken.
Nej, men det har med sommaren att göra. Det var det jag ville komma till. Jag har en tanke som slog mig här. Jag vill testa en paketeringsidé på dig och kolla om du tror att jag skulle kunna ro det här i hamn. Det har med sommaren att göra också. Det har med liksom det mentala tillståndet av sommaren att göra. Och ibland så du vet kändisar aktiverade, de blir ansikten utåt för olika typer av folkrörelser som de tror kan bita och bli någonting. Vissa engagerar sig i Movember och liksom odlar mustascher, så försöker de få folk att göra det, och i deras kommentarsfält fylls av människor.
Han har det tufft ändå, den mannen har det tufft. Han ska alltid dras upp någonstans, den här TV4.
Nej, men jag pratar inte om Martin Järborg här nu, utan han är bara ett exempel på det. Han gör ju det här i TV.
Det är viktigt
också
för att kunna hans namn. Det kan vi
säga. Ja, det är viktigt att kunna hans namn numera. Men det är bra att vissa saker fäster ändå. Men jag menar bara att det finns, vet, Måns Möller var väl liksom 60 Weeks of Hell, engagerade han sig i, och så försökte han få följarna häng med på det här tåget.
Jo, men framförallt så är väl också, han har väl också simmat, gjort 10 Vasalopp och så vidare för sin son.
Ja, ja, verkligen. Ja, men det dyker ibland upp kända människor. Ibland försöker man ju tjäna pengar på det. Så Måns Möller blir ju kändisansiktet ute för paddel tidigt och så vidare. Och så försöker man få igång folk. Och man kan få igång folk om man har en bra idé som folk kan relatera till, om man har karisman och kommunikationen att nå ut med det. Och då undrar jag, jag har en idé, jag kommer inte göra det på riktigt, men det är en hypotetisk idé som ändå skulle kunna i rätt händer bli en både ironisk folkrörelse och drift med folkrörelse, och samtidigt som det också skulle bli lite av en grej. Är du med på det här nu?
Jag är väldigt med, ja, det är spännande, ja.
Och du ska helt enkelt bedöma om du tror att jag skulle kunna ro detta i hamn, att det skulle kunna.
Men jag är lite paketeringsnästa.
Ja, det får det bli då.
Du tar ett möte med mig.
Jag har paketerat det redan i mitt huvud de här dagarna. Men du ska bara egentligen säga så här: funkar det eller funkar det inte? Och vad krävs för att det skulle kunna funka?
Ja.
Jag dricker för mycket på sommaren. Det tror jag många kan relatera till.
Ja.
Det kanske du är, inte, du är med barnen också. Mina barn är stora, jag kan dricka mycket.
Nej, fan inte, jag druckit igår hos Krunis, ja, drack jag mycket, ja. Men ja, jo, men jag kan inte. Vin, du vet, vitt vin. Jag vet inte, fan, det är ändå halvbakis här nu. Jag bara kan föreställa mig hur de där människorna är inne i torpet.
Varmt är det där inne också, du. Och myggigt och flugigt. Ja, det är imponerande. Så här, jag dricker för mycket. Alla kan relatera till. Man kanske inte blir dyngrak under sommaren. Men man dricker nästan varje dag. Man dricker varje dag för att det är, vet, man vaknar och tänker, ah, men okej, idag behöver jag inte dricka. Framåt lunch, ah, då håller känslan på att liksom kalkulera. Och framåt eftermiddagen tänker man, den här dagen är värdelös om jag inte får dricka åtminstone lite. Så kan man inte stå emot. Så jag skulle då, på samma sätt som jag ibland har vita månader.
Jag förstår vart det här bär hän.
Gissa då.
Ja, men jag tänker om du skulle på något sätt göra någon slags Movember då, där man inte ska dricka på sommaren, rörelsegrej. Eller?
Nej, För då är det inte kul. Det måste vara kul också. Det här ska vara då istället för en...
Hur jävla kul är november? Det är väl inte kul?
Nej, men jag säger ju det. Det här november är ju inte kul. Det här ska vara lite kul också.
Okay.
Och liksom ha en kul twist där man liksom driver med kampanjer samtidigt som man också har en kampanj. Och då istället för att ha en vit månad i augusti eller en vit sommar eller en vit vecka, så är det så här, men vet du vad? En dag per sommar, då går vi ihop och dricker inte. Och så gör vi det här tillsammans. Vi stöttar varandra. Den andra söndagen i juli, då har sommaren varit igång ett tag. Du har druckit 20 dagar kanske i rad. Du behöver inte dricka andra söndagen i juli. Att det ska bli en vit dag där man nästan ironiskt säger, peppande meddelande på sociala medier. Här sitter jag med ett glas vatten. Nu gör vi det här ihop. Och så är det bara en enda dag som ska vara vit. Är inte det en bra idé?
Nej, det är inte det.
Amen. Okej, nu, för det här har du bestämt dig för innan, det hör jag på det.
Nej, men så här, jag tycker det är kul, det är roligt. Men då ska du sitta då måste du sitta med Martin Järborg innan då. Du måste flyga hem från Frankrike.
Ja, men jag sitter där då på lördagen innan. Så, imorgon är det alltså dags för den andra söndagen i juli. Vad händer då? Ja, men då ska vi försöka att undvika att dricka.
Men ska du då skämta? För det är inte... är du riktig jävla alkoholist, ja, då är det jobbigt att inte dricka en dag såklart.
Ja.
Men för det är ju inget liksom... Det är inget berg att
bestiga. Det är det som i någonstans ändå har någonting här, tycker jag. Det här gäller ju alla oss som är semesteralkisar.
Det är din semesterhjärna som nu har ändå, som har, där den här har format. Jag tycker det är kul. Men det är också för att det skulle ju locka människorna som går och tänker så mycket på hur mycket de dricker. Du tänker väldigt mycket på det här, om någon jävla anledning.
Ja, men tro mig, många gör ändå det. De tänker så här, fan också.
Tänkte dina föräldrar på det när du växte upp? Det gjorde de ju inte, exempelvis. Nej, men det är ju vanligare.
Ja.
Du sa att de söp varje dag i hela sommaren.
Ja, men det här kommer ju inte bli dumpen stort det här, men jag tror ändå att det skulle kunna bli en halv ironisk men ändå så här, nu gör vi det här ihop, och så vet folk hittar på olika knep hur man klarar sig.
Jag är lite orolig för det, för jag tycker att idén är så värdelös.
Nej, fy fan. Vet du vad? Det hade inte spelat någon roll vad jag hade sagt, så hade du bestämt dig för det. För du sitter och svettas i en jävla bil bak som djävulen.
Nej, jag är som jag säger. Det är därför också kanske är så här att jag inte... Jag är ju ingen slentrian drickare på det där sättet riktigt ändå.
Andra söndagen i juli, nu gör vi det här.
Ja, men du kan bli någonting reklamfilmer. Det är så bra med det, att man tänker lite på det här Annie Lööfs, när hon snackade om någonting. Vad var det? Andra någonting.
Första torsdagen i mars eller någonting.
Ja, men det var så här. Ja, men det fäste ju ändå, även om det var värdelöst.
Ja, men det har ju, vad är ens poängen
med första torsdagen? Vad känner du? Det här pratar jag aldrig i podden. Fan, jag måste nog gå på toa när jag spelat in klart den här podden. Då måste jag kan inte, du vet, förstå den här paniken jag börjar känna nu. Nu måste jag ju dra till närmaste by här. 10 minuter därifrån. Jag är liksom inte redo för ett utedass. Allra minst eftersom vi har pratat om det. Det blockerar mig en aning. Men det är en gimmick du vill skapa. Varför ska du lägga tid på det?
Nej, jag vet, för att det är ett sommar, jag är uttråkad. Men jag hade gillat gemenskapen på sociala medier när människor stöttar varandra för att undvika att dricka en dag.
Det jag kan hålla med, det som gör det, jag förstår, det som skulle kunna bli lite kul är ju att folk... Det skulle bli en jovialisk stämning. Folk skulle skicka bilder från där folk festar i bakgrunden.
Vad duktig jag är som inte dricker en dag. Det är det som är roligt med det här.
Ja, jag kan se. Det kan vara alla världar. Det kan vara folk som är i Cannes och du vet, står med gänget som man liksom dansar på borden och har helrör på borden. Ja. Och sen kan det vara liksom en krunegård utanför sitt torp så att säga. Ja. Med en plastmugg.
Ja, så sitter och dricker vatten. Det skulle vara, och du vet, finns ett stråk av miljörörelse under att nu dricker vi vatten den här dagen. Du vet, Ronaldo när flyttade undan kolaflaskorna på någon presskonferens och drack aqua istället liksom. Jag tror, det är någonting med det där. Jag ska fila på det här till nästa sommar. För då kan andra söndagen i juli bli
någonting. Men jag tänker så här, om det skulle få fäste, skulle du inte kunna drabbas av ångest då? Över att titta, jag har förmågan att samla folk kring en hjärtefråga.
En idiotisk idé, ja.
Ja, att den då är idiotisk istället. Hade jag ju, vad står det på Fredrik Wikingssons gravsten? Eller vad står det? Vad blir legacy?
Han var nykter andra söndagen i juli.
Han var nykter varje... Liksom, i 40 år var han nykter den andra söndagen i juli. Ja, kanske. Ska du testa det?
Nej, men jag vet inte. Den andra söndagen i juli är ju nu på söndag. Så att ni som lyssnar på det här kan ju tänka på detta då. Men vi väntar till nästa år innan vi drar igång en folkrörelse av det här. Men det
när
finns...
börjar du dricka på dagarna då? Du tar, eller hur? Lunch är värdelös.
Nej, men för då blir man bara... klockan 4 börjar jag. Ja, men så här, det här är en folkrörelse mittemellan Dumpen och Petter Stordalen. Det är det som är så härligt med den.
Och det är kanske där precis man ska vara. Det kanske är där. Det är där engagemang... Det är så här, om 40 år... så är det liksom Sveriges Martin Luther King Day, så att säga.
Ja, men du vet, plötsligt är andra söndagen i juli röd dag för att folk är så duktiga att de inte dricker då. Jag säger, det finns någonting här. Det kan växa. Har ni idéer på hur andra söndagen i juli ska växa, maila dem till podcast@podff.com. Hörrni, vad härligt att ni är med oss även fast det är sommar. Och jag ser er framför mig, tror jag, på massa olika platser. Kämpar med drickandet. Kämpar med time unitsen och släktingen och så vidare. Vi tycker så mycket om att ha den här stunden. Vi tycker så mycket om Marcus Krunegård. Ta en dusch. Det kommer bli bättre. Vi hörs igen om en vecka. Hej!
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.